Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Svart historia. Det här avsnittet kommer sticka ut lite i jämförelse med de här två första som ni har hört. Och jag vet inte om jag var, eller jag har väl inte varit supertydlig i hur den här podden kommer att läggas upp. De här två avsnitten som ni har hört representerar huvuddelen av podden. Och jag ser väl på det som en säsong. Och det har att göra med att det tar väldigt mycket, som jag har varit inne på tidigare också, det tar väldigt mycket tid att liksom skriva och producera och spela in de här avsnitten, så att det är därför jag kommer att behöva, jag kan liksom inte släppa ett i veckan året runt, utan det kommer behöva vara som säsonger, kanske 8-10 avsnitt och sen så blir det en liten paus och sen så kommer det en ny säsong senare. Men jag tänker väl att de här huvudavsnitten släpps varannan vecka, och varannan vecka så kommer ett av de här, den här typen av avsnitt som är lite mer av en slags reflektion. Det dyker ju upp frågor, har jag märkt redan nu, kring liksom avsnitten. Jag tänker att då kan jag besvara dem i ett sånt här avsnitt. Ibland kan det bli liksom lite sidospår, ibland kan det bli intervjuer. Det blir lite liksom annorlunda i de här varannan vecka avsnitten, så att säga. Utöver det så kommer det ju att släppas mini-avsnitt, bonusavsnitt alltså, på Patreon. Man kan kolla in patreon.com/svarthistoria för att se exakt hur man ska göra för att få tillgång till de avsnitten. Och jag har hunnit släppa ett av dem redan nu, som handlar om Romaine La Prophétesse, en av den haitiska revolutionens tidiga ledare. Som bland mycket annat är känd för sin något oklara könstillhörighet. Det finns de som tror att den här personen kan ha varit en transperson. För att veta mer om det så kolla in det bonusavsnittet helt enkelt. Idag tänkte jag börja det här avsnittet med att besvara några av de vanligaste frågorna som jag har fått. Inte bara i arbetet med den här podden, utan med mitt arbete med svart historia i stort. Och den absolut mest vanliga frågan som jag har fått är ju varför? Varför håller jag på med det här? Vad är poängen? Och det kommer ju faktiskt helt enkelt ifrån att jag upplevde, när jag startade det här för arbetet för 4 år sedan, så kände jag att kunskapen kring de här frågorna var och är väldigt, väldigt låg. Och det är ingenting som är jätteunikt för just Sverige, utan jag tror att det är västvärlden generellt, att vi har inte lagt särskilt mycket fokus på att känna till något eller veta något om Afrikas eller svarta människors historia. Och det är speciellt, jag menar, det här är ju en världsdel som inte är liksom helt frånkopplad från resten av världshistorien, utan jag menar, ta bara de här två, tror jag, kändaste fenomenen som de flesta ändå har koll på att det har skett. Alltså dels kolonialtiden som är så viktig för hur, varför Afrika ser ut som det gör idag. Ta den transatlantiska slavhandeln som är helt avgörande egentligen för att förstå våran moderna värld. Alltså när det produceras filmer och det skrivs böcker, då är det ju mycket fokus på liksom det mänskliga lidandet. Och det är såklart bra att folk har koll på det och inser hur brutalt det var. Men det är, sällan upplever jag i alla fall att det är lika mycket fokus på, ja, men just hur viktigt det här fenomenet var för att bygga den här världen. Ta ett land som USA vars välstånd inte hade varit möjligt utan slaveriet. Alltså det landets historia hade ju sett helt annorlunda ut om det inte hade pågått ett slaveri. Om man inte hade under hundratals och hundratals år kunnat få den här gratis arbetskraften i form av förslavade afrikaner. Men så trots den här, vilken otrolig vikt det här har spelat, så känner jag väl att de flesta inte har särskilt mycket koll på varför det hände, liksom hur det kunde uppstå, detaljerna, mekanismerna bakom och så vidare och så vidare. Och det här är ju då liksom de två största grejerna. Det är sannolikt de två första grejerna som folk tänker på när de tänker på så här Afrika söder om Sahara. Då är det oftast här i väst fokus på kolonialtiden och slaveriet, och ändå så vet vi egentligen så lite om det. Och pratar man då med folk och man frågar dem, men vad vet du utöver de här två sakerna då, om Afrika söder om Sahara? Känner du till något kungadöme? Känner du till några personer? Känner du till några trender eller vad som har hänt? Och då upplevde jag ju att de flesta kunde nästan ingenting. Man kanske kunde något här och där, men på det stora hela var kunskapen låg. Och det här var ju någonting som jag bara tänkte, okej, nu jag sitter och läser de här böckerna på min fritid hela tiden. Jag ville börja förmedla vidare det som jag har då läst till mig. Det var så det startade, det här kontot. Och som jag sa förut, eller jag har sagt det förut, att jag hade ju inga planer på att det skulle bli en... Dels att jag hade inga planer på att det skulle bli så många som följde det. Jag visste inte att det skulle bli en bok, att det skulle bli en sajt, att det skulle nu vara en podd. Det var ingenting jag... Det var ingen plan bakom det, utan jag tänkte bara, nu börjar jag skriva om det här och ser om någon är intresserad. Och nu är det ju många som har börjat följa det där kontot, och det tyder ju på, tycker jag, att många kanske känner precis som jag att så, oj, fan, det finns många kunskapsluckor här. Och då har jag ibland fått frågan att, men vadå, hur mycket, ta andra regioners historia, ta, jag vet inte, japansk historia eller kurdisk historia eller indisk historia, alltså det finns ju många exempel, men och det är ju på ett sätt, är det en poäng i det att så, nej, vi kan inte, jag skulle tippa om man stoppar folk här på gatan att de kan inte särskilt, kan säkert inte någonting om det heller. Men jag tror att en stor skillnad är väl att man ändå, det här är ju min personliga upplevelse, men jag får ju ändå känslan av att folk kanske inte kan så mycket om det, men de vet att det finns en historia. De vet att det liksom, det finns en rik historia i de här regionerna. Och min upplevelse har alltid varit att folk inte tänker så när det gäller Afrika. Alltså att man tror, många tror att det börjar i stort sett med slaveriet. Alltså det är liksom... Vad säger man? År ett eller dag ett av Afrikas historia börjar med slaveriet, vilket då betyder att det börjar med liksom, vadå, när europeer kom till Afrika. Och den här synen, det är det som jag tycker gör det, vad ska man säga, gör att okunskapen vad gäller just svart eller afrikansk historia sticker ut. Det är en annan slags okunskap i det jag vill hävda liksom. Och jag tror att det är ingen slump att vi i väst, många av oss, går runt och bär på de här. Det är liksom, det är fördomar, och jag tror många av oss har gått runt och burit på dem omedvetet. Om ni går in och googlar till exempel så, på Afrika, så kommer det oftast upp, du vet, när Google fyller i, så kan det stå typ så här, men varför har Afrika ingen historia, eller varför finns det inga kungadömen i Afrika, eller varför, alltså, frågor i den stilen, vilket tyder på att det är många som har ställt de här frågorna. Och lite därför så valde jag när Svart historia då blev en bok, den kom ju ut nu i våras, så valde jag att inleda den med ett citat som kommer då från Hugh Trevor Roper, som är den här brittiska historikern, historieprofessor vid Oxford University. Han var liksom en känd person. Och han skriver i en av sina böcker, The Rise of Christian Europe, som kom ut 1965. Där skrev han att liksom, eleverna som han undervisade på Oxford, de hade börjat, vad ska man säga, önska sig att få lära sig mer om Afrikas historia. Alltså bortom, de fick ju såklart höra om Egypten till exempel, men liksom Afrika, vi snackar det svarta Afrika söder om Sahara, vi vill veta mer om det. Och han skrev i boken, och man märker det, att det finns en irritation när han skriver det här. Och han menar att det här är ungefär det han har då sagt till sina elever, att, citat, i framtiden kanske viss afrikansk historia kan läras ut, men i dagsläget finns ingen, eller väldigt lite. Det finns bara historien om europeer i Afrika. Slutcitat. Och det här är ju att en av liksom, den tidens mest respekterade historiker skriver så, tyder ju lite på det här som jag var inne på tidigare. Den här bilden av att det finns faktiskt ingenting att lära ut här. Det finns ingen historia. De har inte, så att säga, åstadkommit någonting, de här svarta människorna i Afrika. Och därför kan vi inte heller lära ut den. Och lite senare så skriver han, fortsätter han på det här resonemanget. Och då säger han så här, citat. Om all historia är jämbördig, som vissa nu menar, finns det ingen anledning att studera vissa delar av den framför andra. För vi kan knappast studera allt. Och i så fall kan vi lika gärna försumma vår egen historia och roa oss med den föga givande rotationen av barbariska stammar i pittoreska men irrelevanta hörn av världen. Slutcitat. Och det här tycker jag också, ja, verkligen fångar in synsättet att kalla det som då ägde rum på den afrikanska kontinenten för ett irrelevant hörn av världen där liksom, citat, barbariska stammar bara höll på, krigade, förökade sig. Det vittnar om ett sånt förakt för de här kulturerna. Och igen då, det här är skrivet 1965, så det är liksom inte så länge sedan. Det här är Svart historia. Avsnittet fortsätter efter pausen.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Kom ihåg att du kan få reklamfria avsnitt genom att bli en månadsprenumerant på Patreon. Gå in på patreon.com/svarthistoria så står all info där. Nu fortsätter vi. Det som Hugh Trevor Roper skrev där, det var han ju absolut inte ensam om, utan det här var ju en, skulle jag vilja säga, den dominerande synsättet inom akademin. Ungefär till den här tiden, alltså nu i mitten 60-talet, till och med lite i början på 70-talet. Och det stämmer ju överens med att den här förändringen, eller där man faktiskt började studera Afrikas historia mer, skedde ju ungefär i samband med kolonialtidens slut, vilket är där på mitten av 60-talet. Så det var ungefär samtidigt som att kolonialtiden tog slut som man började till slut visa mer intresse för Afrikas historia. Men det här citatet då vittnar om hur personer som Hugh Trevor Roper stretade emot den här utvecklingen då. Men det som han skrev, det fortsätter ju bara på en tradition som jag var inne på. Det här är inte nytt, utan långt innan, alltså mer än 100 år innan, så hade den här tyska filosofen Hegel visat prov på det här tankesättet. Och han skrev en bok, eller det var en bok som han som kom ut 1837, Lectures on the Philosophy of History, där han menade och hävdade att svarta afrikaner representerar människan i dess vilda och otämjda, kan knappt säga det ordet, otämjda form. Han menar i stort sett att svarta afrikaner hade knappt, de var liksom knappt medvetna om sig själva. De hade ingen självkontroll. De gör inga framsteg. De kan inte ens på grund av det skapa en kultur. Och han skriver, citat, Afrika är inte en historisk del av världen. Det har ingen rörelse, ingen utveckling att uppvisa. Den historiska rörelse som existerar i kontinentens norra delar tillhör den asiatiska och europeiska världen. Och det här är också, tycker jag, en nyckel på något sätt i att förstå hur det här synsättet har varit fram tills relativt nyligen. Och det är också ett svar på frågan varför jag har valt att kalla det jag jobbar med för svart historia och inte afrikansk historia. Och det har att göra med den här typen av synsätt. Alltså att de flesta av oss, eller alla vet vad Afrika är ur ett geografiskt perspektiv. Kontinenten Afrika. Men, och det här kan ni själva se om ni köper eller plockar upp en bok, en historiebok om Afrika, så kommer ni märka att ibland så är det, kommer det stå jättemycket om Egypten och liksom Nordafrika där. Och sen så lånar ni en annan bok och då så är det som att Nordafrika är bortkopplat. Så det är bara tydligt att det finns egentligen ingen konsensus om vad är Afrika ur, visst, ur ett geografiskt perspektiv, absolut, men ur ett historiskt, kulturellt, till och med politiskt perspektiv, vad är det som är Afrika? Och jag ville fokusera på Afrika söder om Sahara, det som man liksom, lite, det är lite gammaldags, men man brukade förut kalla det för det svarta Afrika. Och varför jag vill fokusera på det är ju för att det är den här regionen som är den mest undantryckta. När vi gick i skolan, när jag gick i skolan, så pratade vi om Afrika, så var det mycket fokus på just Nordafrika. Det var Egypten såklart. Alltså, jag menar, jag säger inte att man inte ska fokusera eller inte lära sig mycket om Egypten. Det är klart man ska. Men det var fokus på Egypten. Det var också fokus på typ Kartago och Hannibals fälttåg mot romarna och så vidare. Det kommer jag ihåg tydligt att man fick lära sig om. Jag tror att det också har att göra med det här som Hegel beskriver. Alltså att han kopplar ju Nordafrika till mer av den europeiska sfären. Alltså att det här är ju inte riktigt Afrika, utan det här är ju, till, som han skriver, det tillhör den europeiska och asiatiska världen. Och det här var ju ett, för den tidens europeer så var ju det här ett sätt att make sense, så att säga, av världen. De hade ju i åratal i stort sett predikat att afrikaner inte har någon kultur, de är inte kapabla till att åstadkomma någonting. Så att, säger man det, men samtidigt då konfronteras med, ja, låt säga antikens Egypten, man ser pyramiderna, man ser alla efterlämningar, då är det ju väldigt svårt att få ihop de här två sakerna. Alltså att afrikaner inte kan åstadkomma något, samtidigt som man då står och tittar på pyramiderna, som är väl ett av de, ja, men liksom, som är rent objektivt är ett massivt åstadkommande. Så hur gjorde man då för att komma runt det här? Och då började man med det här som då Hegel gjorde. Alltså att mena att, nej, men det här är inte egentligen Afrika. Det här tillhör ju mer oss. Det tillhör Europa. Men Hegel var ju absolut inte ensam. Så om han skrev sådär på 1830-talet. Och Hugh Trevor Roper skrev det han skrev på 1960-talet. Så däremellan fanns det ju en, var det många som fortsatte på liknande spår. Och då kommer vi till den här, så att säga, rasläran. Och det går ju att säga hur mycket som helst om det här, men jag ska försöka dra en kort version. Och på många sätt så var det ju, man såg ju på världen, nu pratar vi liksom mitten av 1800-talet, slutet av 1800-talet, början av 1900-talet, delar man in världen i raser. Och det fanns såklart lite olika definitioner och sådär, men en vanlig definition var ju att det fanns kaukasoider, vilket då var Europas befolkning, och lite vardagligt kunde man kalla den för den vita rasen. Det fanns negroider som då var den svarta rasen och hörde hemma i Afrika. Och så fanns det mongolider som då var ursprungsbefolkningen i Asien och som då kallades för den gula rasen. Och enligt vissa andra definitioner och indelningar så delade man ibland in folk från Oceanien in i en egen grupp som man kallade för australider, och deras smeknamn blev då den bruna rasen. Och så i varje sån här huvudras så ansåg man att det fanns massa underraser så att säga. Men hur det här hänger ihop med det som jag nyss snackade om, så kan man då kolla på en person som heter Charles Gabriel Seligman, som var en brittisk etnolog och som skrev en väldigt inflytelserik bok 1930 som hette Races of Africa, där han då för första gången skulle kartlägga Afrikas raser. Och han menade att det fanns på Afrika, den afrikanska kontinenten, så fanns det 4 raser. Och de bestod av, och det här är alltså dåtida termer, bushmen, pygmer, negroider och hamiter. Och de här hamiterna är liksom nyckeln till att förstå det här som jag håller på att prata om. För att han hävdade att hamiterna ingick, det är alltså en underras till kaukasoider. Alltså den europeiska ursprungsbefolkningen, den vita rasen. Man menade att den vita rasen består av arier, semiter och hamiter. Och hans teori då, något förkortad såklart, var att de här hamiterna, som egentligen då tillhörde den vita rasen, hade vandrat in i Afrika utifrån någon gång i historien och bosatt sig framförallt i norra Afrika och nordöstra Afrika. Och det här kallas för den hamitiska hypotesen, och den användes i stort sett för att förklara de bedrifter så att säga europeer ändå stötte på den afrikanska kontinenten. Alltså det var ett sätt att förklara till exempel Egypten, antikens Egypten, eller kulturerna i Etiopien, Eritrea, Somalia, som också är så här superantika och också bär på en jätteuråldrig och rik kultur och tradition. Det här kunde ju omöjligen vara ett resultat av svarta människors bedrifter, utan det här är ju hamiterna, alltså den kaukasiska rasen som har åstadkommit allt det här. Jag hoppas att jag gör det någorlunda tydligt. Det här var ju liksom ett sätt att på något sätt ge den så att säga vita rasen kredden för all utveckling som har skett på den afrikanska kontinenten. Och den här boken är ju såklart idag, alltså jag menar, det bygger inte på någon riktig vetenskap. Ingen seriös forskare skulle liksom hänvisa till den här boken, men den var i tryck ända till 1979. Vilket är, återigen, det är inte så länge sedan. Så jag tänker att, alltså liksom att den här sortens synsätt kunde överleva så pass länge, att åsikter som Hugh Trevor Roper, att man ändå kunde tycka det som en av de mest kända historikerna, en av de mest upplyfta historikerna, att man kunde uttrycka det så sent som 1965, det säger ganska mycket. Och jag tror att det här synsättet har på något sätt levt vidare i det omedvetna. Kanske inte lika, i en lika extrem form, men ändå. Och att man i västvärlden hade det här synsättet så länge bidrog ju också till att det länge inte gjordes, producerades någon bra historieskrivning om Afrika söder om Sahara. Alltså man antog att det finns ingenting här, de har inte åstadkommit någonting, det finns ingenting att hitta. Därför gör man till slut heller inga försök att hitta. Men igen då, sen slutet på kolonialtiden så har man ju faktiskt börjat intressera sig mer för det här, och då har man ju vips hittat massa intressant att börja lära ut. Så på grund av att det är just svarta afrikaners historia som är den allra mest undantryckta, nedvärderade formen av historia, så är det den jag har valt att fokusera mitt arbete på, och det är också därför jag kallar det för svart historia och inte afrikansk historia. En annan anledning är ju att jag också inte bara skriver om det som har skett på den afrikanska kontinenten, utan jag följer ju svarta människors historia i andra delar av världen. Europa, Nord- och Sydamerika, Karibien, Mellanöstern, ibland till och med Asien. Men ungefär där har ni svaren på varför jag håller på med det här med svart historia, varför jag kallar det för svart historia. Det finns såklart mer att säga om det här. Jag tänker att jag kommer återkomma till det i framtida avsnitt. Bland annat finns det ju väldigt många intressanta grejer att lyfta vad gäller det här, så här medvetna försöken att på något sätt radera svart afrikansk historia. Exemplen som jag tog upp nu bygger ju, tycker jag, på, vad ska man säga, någon så här enorm liksom okunskap och konstiga antaganden. Men det finns andra exempel på när man, ja, mer eller mindre vet sanningen och vet att det finns historiska bedrifter att lyfta, men man aktivt har valt att mörklägga dem helt enkelt. Och några sådana exempel kommer jag återkomma till i ett framtida avsnitt, men jag tror jag sätter paus för det här avsnittet nu. Tack igen till alla er som lyssnar, och kolla som sagt gärna in patreon.com/svarthistoria för att se olika sätt att stötta den här podden på. Och om ni inte vill göra det, så glöm inte att man, jag blir också jätteglad om man typ delar podden eller ger ett betyg på appen som ni lyssnar på eller liknande. Nästa vecka kommer den tredje och sista delen om den haitiska revolutionen. Vi hörs då.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.